Podplay.
Nu samarbetar Toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay.
Jag får alltid höra att jag ser sur ut. Jag är arrogant. Fan, det vet jag ju. Det vet jag ju att jag är. Det vill jag ju tydligen vara, annars hade jag väl ändrat på mig. Men jag vet väl hur man gör när man är vänlig. Det är ju när det är tanter med och hundar och småbarn. Varför beter jag mig inte så alltid bara? Eller hur? Man har ju ansvar ju liksom. Ja.
Hallå!
Hallå, ja!
Funkar hissen?
Han försöker dölja ett lätt flås efter att ha tagit 5 trappor upp. Han är 25 kilo lättare än för 1,5 år sedan, har hunnit bli 45 bast och omgift. Han blev pappa som 20-åring och nyligen fick hans barn från förra äktenskapet en 25 år yngre liten syster. Vi konstaterar omedelbart att det är skönt att båda är långa, men tillägger att han är klädsamt lång och inte cirkuslång som jag själv. På frågan om det är något han inte vill prata om säger han, kör på. För sån är han. Han duckar inte för något. Inga ämnen är för känsliga och inlärda sanningar är värt att fundera på ett varv till. Jag har jobbat med honom i parlamentet, men det är nog som programledare för Svenska Nyheter på SVT. Han förtjänar sitt rykte som kungen av satir i det här landet. Något han förmodligen själv skulle tycka är lite skitnödigt epitet. Men who cares? I mitt hus är det jag som bestämmer, så därför säger jag välkommen till toppmöten med Anders S. Och lär känna satirkungen och ädelskåningen som slutat be om ursäkt för att han ser sur ut.
Bum 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 bulfika bum bum bum.
Bulfika bum bum bum, bulfika bum bum bum. Det är alltså, man ska klara det utan att säga könsord.
Ja.
Är det det som är utmaningen?
Ja. Ja. Det var en sån här, jag spelade i en teaterföreställning där det var barn med. Mm. Och då fick, det var en sån här töntig samling, du vet, man skulle stå i en ring och krama och göra raketer och sånt där. Och då var det så här, nu ska, alla fick liksom välja så här, dagens ord. Mm. Och så var det lite halvironiskt, så här, dagens ord är glädje eller sol eller målgång eller mittfest eller sådär. Ett positivt ord som alla skulle se framför sig. Men då var det ett litet barn som valde ordet bullfika. Vet du, en sexåring säger på värmländska bullfika och alla dör och ingen kan förklara för barnet vad som är roligt. Det finns ingen som kan. Och hon hade sagt knurra. Då hade man kunnat säga, då hade man faktiskt kunnat säga så här, förlåt, det bara lät som att ta knulla, det blev så jävla roligt bara. Så hade man kunnat göra, men man pallar inte förklara för en liten unge vad bullfitta är för någonting.
Fullständiga personuppgifter.
Kristoffer Lo Robin Appelqvist, 1975-01-18, 4092.
Du säger de fyra sista du också.
Ja, det är ju offentliga uppgifter.
Det är ju det. För Dorsin gjorde det först och vi gjorde en stor grej av det.
Ja.
Och han sa kanske dumt. Och sen sa jag det till Ulveson, Reborg och Babben. Och de bara liksom, nej. Det här, nu kan de ju kolla in och kolla upp honom. Och,
då kan de ju, då passar ju nyckeln i deras dörr. Du kan gå in med vanlig nyckel. 4092, sliter med hälsan. Tatuera in om du vill. Skrik ut på gatorna att mina fyra sista är 4092.
Men du, om du bara skulle förklara dig själv. Du är skåning från början. Mm. Och så Värmland och sen så Stockholm. Och, berätta kort bara så vi får det där avklarat.
Mina biologiska föräldrar är från Göteborg. Från Hisingen. Och min biologiska pappa dog när jag var liten. Min mamma och jag bodde i Malmö. Och när vi hade bott där i några år så träffade hon min pappa. Min pappa är ju då stockholmare. Han är en Östermalmsgrabb liksom. Men som är någon sån omvänd klassresenär. Han vägrade utbilda sig och börja jobba på varvet. Och har jobbat med händerna hela livet och sådär. Så han är ju på ett sätt en riktig hederlig arbetare. Eller vad ska jag säga så här. Och så växte jag upp i Malmö. När jag var 20 så träffade jag mitt ex. Och så flyttade vi till Värmland där hon kom ifrån. Och så skaffade vi 2 barn. Så bodde vi där och var gifta väldigt stor del av tiden i Sunne. Som ju är en värmländsk ort som ligger i höjden ungefär med Uppsala. Och sen skilde vi oss ungefär när de barnen flyttade hemifrån. Och så träffade jag Isabelle. Vi spelade teater ihop. Och så blev vi kär i varandra. Och så flyttade vi till Stockholm och så fick vi ett barn. Och det barnet heter Maggie och hon går nu på förskolan.
Du sa en gång i en intervju, vi går tillbaka till din barndom här, så sa du något som var väldigt intressant tycker jag. Du trodde du var mobbad, men du kanske bara var jobbig.
Ja, alltså jag kan känna så fortfarande. Jag får någon sorts näring av utanförskapskänslor. Alltså det är tydligen så. Det är helt, det är ingen psykolog som har sagt till mig eller så. Jag bara, det är bara en insikt liksom. Att jag har väldigt nära till den känslan att de gick och drack öl utan mig. Du vet. Och sen så, om man då skulle påpeka det någon gång så här, försöka vara lite vuxen about it och säga så här, hörni, fan, fråga mig nästa gång för jag vill gärna hänga på. Mm. Då kan de ibland säga så här, ja vi frågar dig men du svarar inte, du såg så sur ut så vi vågar inte fråga en gång till. Jaha, okej, okay, ja, just det. Det finns ju någonting hos mig också som sänder ut att liksom håll behörigt avstånd. Jag får alltid höra att jag ser sur ut. Jag är arrogant, fan det vet jag ju. Det vet jag ju att jag är. Det vill jag ju tydligen vara, annars hade jag väl ändrat på mig. Men jag vet väl hur man gör när man är vänlig. Det är ju när det är tanter med och hundar och småbarn. Varför beter jag mig inte så alltid bara? Eller hur? Man har ju ansvar ju liksom. Ja. Och det är klart att som barn har man ju inte det ansvaret. Då ska man ju få bli bjuden på kalaset även om man uppfattas som arrogant. Mm. Men andra barn kan väl inte förvänta kompensera, alltså jag menar i de grejerna där föräldrar bestämmer ska vi, man kan inte bara välja att låta barnen inte bjuda ett av de, en av klasskompisarna på kalaset, det är ju såklart, det går ju inte, men om man inte liksom har de där skillsen när man är barn och leka med andra och acceptera vilka regler som gäller på bandyplanen eller sådär, då hamnar man lite utanför. Och det kanske är synd om man kanske inte har fullt ansvar för det som barn. Men de andra barnen kanske inte heller har gjort något fel. Förstår du? Mm. Alltså så. Men jag kände mig väldigt utanför och hade väldigt svårt att få kompisar och sådär. Så jag är inte säker på att någon annan har gjort fel för det, om du fattar vad jag menar.
Var det en lycklig tid, kommer du ihåg? Eller var det en jobbig tid? Eller att det här...
Nej, alltså barn...
Du sa att du närde ditt utanförskap.
Ja, men med det menar jag har ju liksom en blå ådra. Om man säger så, jag lyssnar gärna på Vinnerbäck. Liksom. Jag lyssnar gärna på Söndermarken. Jag tycker om när det är höst och när det är torra löv som blåser över gatorna. Jag tycker om att gå långpromenader och titta på löv, liksom. Och lyssna på mollmusik och gråta en skvätt och skratta lite och hitta. Och min humor är också, tar ju ofta sig utgångspunkt i liksom, men snarare blåa känslor än ljusa och röda. Liksom. Så jag antar att man är stämd i någon sorts grundton. Mm. Och min är ganska blå. Liksom. Och jag trivs med det. Så det betyder inte att jag inte är glad. Det betyder bara att jag känner mig liksom inte... Jag känner mig mer hemma på hösten. Om man säger så. Och det är nog ingen slump att mitt jobb, mitt vanliga jobb, att vara ståuppkomiker, är ju att jag åker runt själv och bor på hotell själv. Och sen uppträder jag för folk. Och sen går jag och är ledsen och tänker att de tycker jag är dum i huvudet. Eller de älskar mig en kort stund. Och sen bara, nej, han såg sur ut, han som satt där. Så här. Alltså att jag kommunicerar med andra människor för det mesta på det sättet att jag pratar med dem i mikrofon. Mm. Och sen går jag därifrån och lyssnar inte på vad de har att säga. Alltså det hänger ju ihop. Det är ju den personligheten som gör det så lätt för mig att vara komiker. Gör det också lite svårt för mig ibland att vara arbetskamrat eller kompis eller människa. Liksom.
Det här med att du sa att folk kan uppfatta det som arrogant. Mm. Det har jag hört 1000 gånger också. Mm. Överkompenserar man då? Att man är övertrevlig för att mota Olle Grind? För att man, eller?
Jag vet faktiskt inte. Jag försöker. Jag har... Innan har jag alltid sagt så här, eller på sistone har jag ofta sagt så här, det ska bli kul att jobba ihop, jag vill bara säga med en gång så har du världen, att jag har en tendens att se sur ut, jag är väldigt sällan sur, ofta är det att jag känner mig osäker, eller så är det bara att jag tänker, liksom. Så lägg inte för mycket energi på det och tänk på varför jag är sur, men ni får gärna säga till mig, nu ser du sur ut, liksom. Så, det är helt okej, och så skrattar man lite åt det. Och sen så tänkte jag nu när vi började jobba med den här säsongen, när vi gick in i det här stora grupparbetet som ju Svenska Nyheter är ju liksom det största grupparbetet man kan tänka sig, massor av människor som verkligen måste komma överens och dra åt samma håll. Så tänkte jag, fan jag ska inte säga det, man har inte, vad har man för rätt att bara lämna en disclaimer, jag kommer uppföra mig illa bara så ni vet, sån är jag. Liksom. Så jag sa det till dem att jag brukar säga så här, men det här, nu kommer version 2, och det är att mitt mål, mitt individuella utvecklingsmål är att inte se sur ut. Så om jag ser sur ut och ni inte fattar varför, att det inte är att jag sitter och pillar en glasskärv ur foten eller läser en elak artikel som någon har skrivit om mig eller så. Om ni bara tycker att jag är allmänt sur, liksom, säg gärna till mig.
Mm.
Och där, ja, där ligger min ambition nu liksom, att försöka att inte sända ut negativt, inte påverka andra människor negativt i onödan liksom. Är det att överkompensera? Jag vet inte, det är väl bara att vara ambitiös.
Men jag tänker sur och arrogant är två olika saker, säger jag.
Ja, det kan fler.
Alltså varför tror du folk tycker du är arrogant?
Alltså min persona är ju det. Det är ju hela min humor handlar ju om det. Alla skämt jag drar bygger ju på att jag är nedlåtande liksom. Nästan alltid ju. Ja, så kan man ju säga om man inte vet bättre. Kan ju ett vanligt skämt börja. Eller liksom.
Mm. Var kommer det ifrån?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men alltså att vara sarkastisk. Jag och Isabella har snackat om det mycket också, min sambo.
Mm.
Så här, var, liksom skillnaden mellan att vara ironisk. Vi är ju liksom jätteironiska båda två. Och det är ju kul. Och det kan ju vara en varm, god känsla ändå. Men sarkastisk kan man inte vara särskilt många gånger i en relation innan det blir liksom tråkig stämning.
Nej.
Och det är ju en grej som jag tycker jag får fightas lite med. Liksom. Att man ser, man tycker man svarar bara roligt, witty. Liksom. Man tycker man är bara snabb och rolig och så ser man, oj. Ja, det var inte meningen att tuffsa till dig så hårt som Baloo säger om Mogul, du vet.
Uh-huh.
Ja, det var inte meningen att jag skulle tuffsa till dig så hårt. Säg mig, hur tror du att din sambo ska vilja laga middag till dig när du har sagt elaka saker om henne?
Lägger du på den rösten och retar
ja.
Sen?
Ja.
Jag var ganska annoying. Ja. Det där är ju intressant med sarkasm och ironi, att det är kul att vara ironiskt. Men det finns ju, jag pratade med Per Andersson om det där, att han hade en kompis som var så sarkastisk och stenhård jargong mot varandra ironiska, så till slut blev det inte roligt. Det var bara, de blev elaka mot varandra.
Men så kommer jag ihåg, alltså de kompisgängen som jag var en del av när jag var ung, och men som jag liksom sen, som alltid sen slutade med att de gjorde grejer utan mig. Och om det var deras, om det var dem eller jag, det vet jag inte som sagt. Men det hände liksom gång på gång. Jag kände ofta det, att det var, de var så jävla tuffa. Så det var så här, ska vi träffas och mobba varandra och sen ser vi vem som överlever liksom. Att det är det som, alltså den där grabbiga jargongen som jag upplever, som jag är så jävla känslig för, som jag verkligen hatar.
Mm.
När man då får känslan, fan, är jag en sån? Är det det jag gör? Håller jag på att säga sådana grejer som gör att folk tycker att det känns som att vara ett så här nidbilden av ett hockeyomklädningsrum liksom. Men ibland tänker jag att man blir det om man är en lång och stor människa med hög status som folk så här, nu ska vi se till så han blir nöjd här. Att det finns lite den grejen runt en som det gör när man är artist. Man kommer till en teater och folk har försökt hitta rätt ramlösa variant. Gardella var där veckan innan och skällt ut dem och krossat vasar för att fel sorts bubbelvatten liksom. Och så kommer man dit i skuggan av det. Alltså då, alltså man har ju, vad ska man säga, man väger ju så tungt då, så om man då går runt med rynkade ögonbryn och muttrar lite så får det ju effekt liksom.
Större effekt om man är stor. Jag vet ju själv det, jag är 202 och har mörk röst och pratar skånska.
Ja.
Och man har inte mycket marginaler.
Nej.
Att ha en dålig dag.
Nej, precis.
Därför att då slår det så hårt.
Ja, precis.
Än om man skulle vara 1,60 och lite mjuk röst. Då har man lite större marginaler.
Precis, ja men det är det. Det är det.
För jag har sagt det till alla i intervjuer att jag har en teori om att ens kropp och utseende definierar väldigt tidigt vem man blir.
Ja, för det är ju så man blir behandlad ju.
Ja.
Ja, precis. Ja,
men alltså om man har en kropp där man inte kan rent fysiskt smälta in, så måste man göra ett val.
Ja.
Antingen äger jag den här situationen,
ja,
och tar ett steg framåt, då får man ännu högre bot, så säger, här är jag, vad säger ni om det?
Ja.
Eller så blir man kuvad.
Ja, alltså jag är lång, men vi var tre stycken som var så långa som jag är.
Du är lång, klass. Men inte superlång.
Nej, det är ju det.
Jag är ju cirkuslång.
Ja, du är cirkuslång, men jag är inte, jag har liksom, jag är inte den perfekta längden, för det är fortfarande fruktansvärt jobbigt för mig att åka flygplan. Men om man är, vi är 1,93, men om man är 1,89, då är man fortfarande lång, man har fortfarande liksom folk tjafsar inte med en i onödan sådär, men du får fortfarande plats med benen på flyget. Om jag får pengar, alltså riktiga pengar över någon gång, då ska jag se om det går, du vet, ta lite mellan varje kota i hela ryggraden, bara att komma ner till 1,89.
Det fan, jag kollade på en dokumentär där de sågade av lårbenen på en kille som var för lång. Och han blev kortare, alltså 8 centimeter.
Men vadå? Och hans proportioner var rimliga fortfarande?
Ja, de gjorde det så att proportionerna blev okej. Okay.
Men han inte perfekt. Han fick lite korta ben alltså.
Ja, fast det syntes inte. Uh-huh. Men han var liksom... Han gick från 2,25 till 2,20 eller 2,19. Så, alltså grundproblematiken kvarstod ju. Han blev ju inte, han kunde inte smälta in.
Nej, men alltså han gick ju från Circus Scott till Circus Brasiliak. Eller hur? Han blev bara lite mindre spektakulär.
Men det här det fanns ju en sak att tjejer gillar långa killar till exempel. Så här, ja, men det finns en gräns.
Ja.
Hur upplevde du det med tjejer när du var i dina tonår?
Min bedömning var att jag aldrig någonsin skulle få en tjej. Det var min seriösa bedömning. Hade ingen bild av att det fanns någon som helst efterfrågan på sådana som mig, faktiskt. Och varför, det vet jag fan inte riktigt. Alltså jag, om jag tänker tillbaka till min barndom och ungdom, fan, jag gjorde skitmycket roliga grejer. Jag var med i massa så här föreningar och gjorde grejer och sånt där. Det var ju kul liksom. Man hade massa, fan, jag var ju superkreativ och byggde grejer och meckade med cyklar och... Men just, när med tjejer och kompisar, just, var inte grejen.
Och när vände det med tjejer då?
Ja, men alltså jag har ju haft några långa relationer bara i mitt liv. Jag är inte någon tjejkille. Jag dejtade lite liksom, men framförallt så jobbade jag svinmycket. Jag gick inte gymnasiet utan jag har jobbat med olika grejer liksom. Och sen träffade jag mina äldre barns mamma.
Mm.
Och då gifte vi oss.
Direkt? Liksom.
Ja, men ganska med en gång. Skaffade barn med en gång. Jag ville gärna det. Tyckte det var skitgött.
Hur liksom. Gammal var du då?
Jag var 20 och hon var 28. Så okay. Hon var ju liksom i dags att skaffa barn åldern. Och jag tyckte, ja men fan, det är ju toppen.
Var det ditt första riktiga förhållande då?
Ja, absolut.
Det var det?
Ja.
Mm. Var du obekväm med tjejer eller var du... I högstadiet, gymnasiet.
Men det är liksom lite samma där. Det är inte, jag har aldrig tänkt på det som en tjej, alltså som ett tjejproblem, utan som ett människoproblem. Det är svårt när man väl hittar någon som man bara, ja okej, så jag får vad jag måste. Du tycker inte det är jobbigt att jag pratar hela tiden eller att jag vill skoja eller. Ja, du tycker, ja men du vet, när man känner att säga, ja okej, jag duger som jag är. Det är ju den grejen man letar efter.
Det låter lite grann på dig när du pratar som att du har under din uppväxt, och jag vet inte om det fortfarande är så, men att det finns någon slags, om du kommer in i ett rum eller möter nya människor så finns det en förutsättning att de har en uppfattning om dig. Och att du måste försvara den bilden som de har av dig.
Ja just det, vad heter det? Selma Lagerlöf kallar det där för, om det är det du menar, för självjaktagelsens onda anda. Plågsam självmedvetenhet helt enkelt, kanske man kan säga.
Men det är också någon slags, det formar ju en. För det innebär att man kommer i en försvarsposition så fort man kommer i ett nytt rum.
Ja, precis. Och så om man dessutom, som vi har offentliga jobb, så är det ju dessutom sant att folk har förutfattade meningar om en allra första gången man träffas. Fast att de inte har en aning om vem man är eller så. Och det vet man ju om också. Men det är också en konstant självupptagenhet. För det är det som jag har blivit så här plågsamt medveten om. Att vi då, eller man ska säga, det är väl ganska klassiskt, tänker jag, män i alla fall. Att man går runt och tycker synd om sig själv och tänker om så här, att man var utanför eller hur man känner. Och så här. Det man gör, ja men det kanske är någon sorts sund självreflektion. Det kanske är intressant psykologiskt egenarbete liksom. Men det är också faktiskt självupptagenhet. Man kan också skita i det ett tag. Så här. Ja, jag mår inte bra av mingelfester, men det är ju inte bara jag här. Så kan man fråga någon annan, hur mår du då? Då kanske de blir svinglad. Alltså, det känns mer som att det är vägen nu. Alltså mer introspektion. Det behövs inte för någon man i vår ålder som får mycket uppmärksamhet i sitt jobb behöver kanske inte hålla på så mycket mer med sig själv utan den bästa KBT:n för att komma ur det kanske är helt enkelt att fråga andra människor, hur har du det på ditt jobb då? Jaha, du har cancer och sitter i rullstol. Ja, ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja, men då kanske inte vi ska snacka så mycket om hur jag hade det när jag var liten. Liksom.
Du slog igenom rätt sent, kan man väl säga.
Oh, ja.
30 bast.
Ja.
Ja. Vad tror du det berodde på?
Grejen med att jag slog igenom när jag var 30 var ju att jag insåg att det här har jag övat mig på hela livet. Alltså det är ju inte vanligt att man när man är 30 helt plötsligt börjar visa att man kan spela gitarr. Alltså att man har suttit och övat på gitarr på kammaren utan att visa det för någon liksom i hela sitt vuxna liv tills man fyller 30. Men att skämta är ju faktiskt en sån grej som man kan hålla på med. Som kan vara en del av ens identitet och sådär. Men som man liksom inte riktigt har tänkt på att fan det här går ju faktiskt att göra en grej av.
Mm.
Jag jobbar mycket med teater och jobbar med teknik. Och då sa skådisarna till mig, så, varför står du inte på scenen? Och jag bara, nej, vad fan, det vill jag inte. De bara, det vill du. Det märks tydligt.
Hur märktes det, tyckte de?
Jag var ganska dålig på att göra mitt jobb och ganska bra på att få folk att garva istället för att göra mitt jobb. Och då pekade de lite vänligt på det faktum att det är också ett jobb, men ett annat jobb. Liksom. Mm. Kanske låter bättre.
Ett snyggt sätt att avskeda dig från teknikuppdragen.
Nej, men du vet, man har väl alla jobbat med någon som man märker sig, men det här, du är inte på rätt plats. Du kommer aldrig bli glad här, för du gör ju inte det du vill. Och det är alla med andra ser vad du vill. Men lite som någon som inte har kommit ut ur garderoben för sig själv, lite så.
Mm.
För jag upplever mig själv som en besvärlig person, liksom, som att svårt att vara tyst på föräldramöten eller på en föreläsning i skolan eller på universitet eller så här. Att jag liksom, jag vill så gärna lyssna och anteckna, men hela hjärnan lägger bara ner energi på att komma på en rolig kommentar och säga. Det är vad jag vill. Det är det enda jag vill. Det är vad kroppen håller på med hela tiden. Att säga en rolig grej. Få de som lyssnar och garva.
I alla möjliga sammanhang.
Ja.
För jag tänker just det där att det är ju väldigt, det är ju inte många som går ifrån att vara, vad kallar du för salongskomiker lite grann? Alltså, folk är roliga på arbetsplatsen eller min morbror, han måste vara med i parlamentet för han är jättekul.
Nej.
Och det där har man ju hört, liksom, för de är så kul på fester och de håller roliga tal. Men det är ju väldigt få av dem som tar steget och det är ju en annorlunda värld.
Ja men verkligen, och man måste ha vett att förstå skillnaden mellan liksom referenser, alltså man måste kunna värdera referenser. Det är ju nästan komikerns viktigaste arbetsredskap, att kunna identifiera så här, är det bara jag och mina kompisar som känner till den här, är det här en känsla i samhället eller är det bara en känsla i kompisgänget till exempel. Och sånt måste man ju vara intresserad av ju. Men jag hade jobbat med teater och hållit på med teater hela mitt vuxna liv. Liksom. Liksom svetsat och snickrat och burit och kört bilar och sånt där, men ändå varit där. Liksom. Mm. Så jag kan ju väldigt många andra delar av scenkonsthantverket. Jag vet hur det funkar på en teater, jag vet hur ljus funkar och ljud funkar. Och när jag började med det här så upptäckte jag att fan, jag kan ju svin mycket grejer. Jag har sett massor med teater, så jag kan dramaturgi till exempel. Jag vet hur det låter, hur en bra monolog låter. Ja, och sådana där grejer liksom. Så jag började kolla. Jag kollade till exempel på parlamentet. Jag kommer ihåg att jag såg ett avsnitt när Johan Glans var med.
Mm.
Och det var så jävla roligt. Jag skrattade så jag kissade på mig. Jag tyckte det var fantastiskt. Men jag kände också så här, fan, det där kan jag också. Alltså det är ingenting som jag inte skulle kunna hitta på det där liksom. Eller folk skrattar så där åt mig också.
Mm.
Och det var väl då liksom tanken slog rot att fan, det är jag som står i vägen. Alltså, det är bara Jante liksom. Det kan mycket väl vara så att jag också skulle kunna ha det där jobbet. Och då, när jag började jobba efter den premissen, då gick det ganska fort. För jag har övat mig jättemycket.
Kommer du ihåg när du var med i parlamentet första gången?
Ja, men det kommer jag ihåg. Det var också första gången jag träffade Johan Glans. Och första gången jag träffade kanske, nej, inte Betnér, för vi höll ju på då med, ja men vi gjorde ju 100%, det var ju mitt genombrott liksom.
Mm. Med Adam Alsing.
Precis, Gustav Sjöderman var producent. Det tog ett tag innan jag fick vara med i ditt program, men det var ju ändå, fan, det var ändå ganska snabbt. Det kanske tog ett år eller två från att jag ställde mig på scenen första gången.
Har du något speciellt minne från när du var med i parlamentet där i början? Eller?
Nej, fan, det är ju helt svart alltså. Fan, det var så jävla läskigt alltså.
Det var det?
Fruktansvärt alltså.
Vad var det som var så läskigt då?
Nej, men det är alltså,
du var ju med, hade varit med i 100%, och vad var skillnaden?
Ja, precis, så tänker man ju alltså. Så hade man ju sagt till någon som var ny också, så fan, du har ju redan gjort det ju, liksom. Men nej, men det var inte riktigt samma liga heller ju. 100% var ju också lite så här, det var ju ingen som vet vad det programmet heter. Folk kom ju fram till mig och sa fan vad bra det var i parlamentet innan jag ens hade varit med i parlamentet. För att ni fick ju den credden ju.
Du dök upp 17 tror jag eller 18 och du hade gjort, var inte med i parlamentet på ett tag tror jag. Och sen, eller vi hade själv ett uppehåll tror jag ganska länge. Så du dök upp 17-18
ja.
Där jag knappt kände igen dig. Du hade gått ner i vikt.
Ja, 25 kilo.
25 kilo?
Ja.
Vad hände där?
Jag hade ju skilt mig och skaffat en ny sambo. Vi snackade om att få barn. Och helt plötsligt så gick jag från att vara världens yngsta pappa. Som var så här, shit har du så... gamla barn liksom. Jag har ju barn som är jag är 24 liksom.
Mm.
Så till att jag började fundera på vänta nu här, fan hur gammal blir jag? Jag vill väldigt gärna skaffa barn, men hur gammal kommer jag att vara när hon börjar gymnasiet eller sådär. Så då flyttade jag det högst upp. Det kom i kombination med att jag fick ett castingsamtal när jag och Isabel var på Gran Canaria. Jag bodde på ett all inclusive hotell och satt och åt tårta. Så ringde det från, vad är det, meter eller vilka är det? Och det var så ett långt, trassligt samtal, du vet. Och jag hörde inte det komma. Jag hörde inte att det här är en fråga om jag vill vara med i Biggest Loser VIP. Jag hörde inte den frågan. Utan jag hann gå, jag bara pratar med, du vet, så här lite så här. Fortsätt snacka, det går bra, så här. Stör jag? Nej, jag är på en grej. Jag sa inte att jag var på Gran Canaria, jag sa inte att jag åt tårta. Men jag gick och hämtade mer tårta. Fortsätt prata. Mm. Du, där måste jag be dig komma till. Det var långa krumbukter om vi har ju på sistone jobbat mer och mer inriktat mot hälsa och gjort många livsstilsprogram. Och jag känner inte dig och jag vet inte. Du har säkert, ja, du har säkert PT och hela grejen. Det tror jag säkert. Men jag bara tänkte att det här är en långboll. Om du på någon av en slump skulle råka vara intresserad av. Jag bara, förlåt, men hoppa över till biljakten nu. Och fråga, vad är det du vill försöka linda in att du kanske vill att jag ska vara programledare för? Är det någon cool, är det någon sån världens sämsta bilförare? Eller så? För jag är inte så snobbig som folk kan tro. Berätta nu. Nej, men om det jag undrar är om du skulle vilja, bara säg det bara till slut. Bara, vill du vara med i Biggest Loser VIP? Och jag bara, du, vad heter det nu? Bröt det? Så jag var tvungen att sitta med en all inclusive liksom anläggningen och gråta i fluffet. Fan, vad har jag blivit? Så då skrapar jag ner resten av tårtan i
det var där du bestämde dig. Nu ska jag gå ner.
Ja, det var det. Och sen så gick vi upp och bokade tennisbanan. Men där bestämde jag mig.
Där pikade du så att säga i vikt.
Ja, det gjorde
jag. Ja. Jag tänker på hur det är att ringa de där samtalen.
Hon vet ju, jag ska få en vuxen kar som inte har gjort mig någonting och börja gråta. Statistiskt sett högst troligt ner i en bit tårta.
Nej, men alltså, jag ska ringa till personer och säga vi tycker, den gängs uppfattningen är att du är tjock.
Ja.
Det är därför jag ringer dig nu.
Ja.
Och så har de någon slags skitnödig lösning, ja. Det här med att vi har tv-program också, ja. Som du kan priset för att du ska inse detta,
ja.
Det är att du kan faktiskt få exponering och komma i tv.
Ja, och samtidigt så kan man vara så jävla skön runt det. Jag tänker på Kalle Moreus.
Ja.
Han tog det så jävla, han bara ja, men fan, det kanske är toppen. Alltså så här, för hela hans människovärde sitter inte i det. Han är ju fan Kalle Moreus. Han är ju fan fjolkungen. Han är ju en av Orsas stolta spelmän. Fan, han är en trygg jävla människa som har sitt människovärde i alla fall kanske. Alltså jag tycker det är så jävla bjussigt. Jag tycker det är så jävla bjussigt av honom att vara med där faktiskt. Jag är besviken på mig själv att inte jag har lyckats med det alltså, tidigare i livet. Att tycka om mig själv hur jag än är. För folk har ju gillat mig, både köpt biljetter till mina föreställningar, gift sig med mig, varit ihop med mig, varit kompis med mig, fast att jag har varit tjockis. Det är ju alltså, så jävla deppigt att jag har tillmätt den egenskapen att ha att göra någonting med mitt människovärde. Alltså det är skitsorgligt ju, att man går runt och känner sig dålig för sitt utseende. Och dessutom är det ju alltid så när man kollar på gamla bilder. Jag kollade på bilder när jag var 25 och var i ganska dålig form. Så tycker jag ju så här, fan vad snygg jag var, fan vad ung jag var. Så här, du vet. Jag hade inte grått skägg eller jag hade lägre hårfäste eller vad glad jag var. Eller, alltså så där. Det är ju att titta på sig själv med lite kärlek liksom, och tycka att man duger som man är, det unnar jag alla människor i hela världen. Men det har ingenting med vikt att göra. Jag kan säga det att nu är jag ju inte en tjockis längre. Och jag mår inte ett piss bättre. Det hjälper ju inte ett dugg mot de grejerna. Liksom.
Nej.
Låg självkänsla eller att man, har en, att man liksom inte tycker att man duger eller något. Utan då står man och petar på något annat istället. Då kollar man på näsan i profil istället för magen. Liksom.
Var det svårt att skämta när du var uppe och var överviktig? Använde du det i din stand-up?
Aldrig någonsin.
Jag har upplevt det, att du har inte varit så glad att skämta om. Nej, att du är överviktig.
Det tycks vara svinjobbigt. Alltså. Svinjobbigt, verkligen.
För Babben gjorde en karriär i början på hennes övervikt. Mm. Men du gick aldrig den vägen?
Nej, jag tyckte det var skitjobbigt faktiskt. Och jag gillar inte när... Alltså sen är det klart att jag har ju gjort... Jag har ju haft några skämt, till exempel... Jag hade ju en lång rutin om att där jag låtsades att, men det är inte sant heller, men jag låtsades att min lillebrorsa, eller rätt så att jag hade en påhittad lillebror som inte är min riktiga, eller måste säga, som retade mig för att jag var tjock, och så hittade jag på roliga grejer som han hade, du vet, som
tjockisskämt
som han fick dra mot mig, och så jag visade för publiken hur ledsen jag blev när han drog någon skämt. Så det var liksom ett sätt att få dra tjockisskämt.
Och ändå för sympati.
Ja, på något sätt. Jag vet inte riktigt.
Och så ljög de alltihopa.
Precis. Och dessutom var jag taskig mot andra tjockisar. Det var så här, du vet, min brorsa sa, du, de ringde från Liseberg. Och det är så att Anna Bok, Peter Harrison, Göran Persson och vilka det kan ha varit. Och har med sig 100 säckar cement. Och de sitter i en korg på Parishjulet. Så de undrar om du kan komma dit och sätta dig i motsatt sida. Så de kan få åka. Och jag har sagt, varför sprider ni inte bara ut det? Men de vill att du ska komma och sätta dig på andra sidan. Så det blir perfekt jämvikt. Alltså sådana där grejer.
Så, varför känner du dig tvingad att dra sådana skämt då? Om du tyckte det var jobbigt?
Ja, jag vet fan. Jag vet faktiskt inte. Nej, men jag har gjort det ganska lite. Det var den och så någon grej till. Typ, det ser ut som att du har ätit färdigt. För hela livet. Ja, men jag tror att det är så enkelt som man kommer på ett skämt som man tänker, fan vad folk kommer garva åt det här. Jo, men det är också det.
Då med kommer skämtet först.
Ja, det är ju det. Skämtet vinner ju fan alltid.
Svenska nyheter.
Ja.
Du tog över efter Jesper Rönndahl.
Ja.
Hur fick du frågan?
Av Grimberg, som var projektledare för...
På SVT.
Ja, precis. Mm.
Och vad kände du när du fick frågan?
Jag sa ja med en gång. Alltså, helt utan betänketid. Det är mitt absoluta drömjobb.
Vad är det som är så roligt med det?
Att det förenar de två grejerna som jag tycker mest om i hela världen. Att skriva tramsiga skämt där det verkligen bara handlar om att få folk att garva. Så det får vara hur larvigt det vill. Ju mer folk skrattar, desto bättre är det. Värderingsfrågor som har att göra med samhället. Samhällsfrågor. Jag är intresserad av de två grejerna. Folk som träffar mig som inte känner mig blir förvånade över hur allvarliga jag är. Hur stort allvar jag tar samhällsfrågor på. Och jag har varit lite dubbel på det sättet. Lite splittrad kanske. Och här så känner jag helt plötsligt att jag får göra de grejerna på samma arbetsdag med samma arbetskamrater, för jag var hålla på och diskutera samhällsfrågor på fullt allvar och tramsa fullt ut, och folk tittar och gillar det, så det är ju kryss i alla rutor.
Det här med politisk satir, jag har ju alltid haft svårt för just ordet satir.
Ja, det är något kroppmätt med det. Det är
något skitnödigt över det på något sätt, och det finns någon slags, jag vet inte, man lever någon slags tron att man gör någon skillnad.
Ja.
Gör svenska nyheter någon skillnad, tror du?
Jag tror att svenska nyheter kanske först och främst, jag tror att vi gör en stor tjänst åt SVT, att vi är ändå kanske ett av de mer oängsliga gängen liksom, vad det gäller politisk korrekthet eller vilka ämnen som man som är populära att prata om eller så. Så att det är ganska högt i tak åsiktsmässigt, och att vi är ganska oängsliga, tycker jag. Och det tror jag är bra för public service trovärdighet.
Tror du politisk satir generellt gör någon skillnad?
Jag vet inte, och jag bryr mig inte. Jag gör det för att det är kul. Jag gör det för att jag tycker det är kul att skriva skämt. Jag tycker det är kul att skoja om. Jag tycker det är kul. Det är som en sån här fringe benefit. Lyxig löneförmån. Att få sitta och kolla på Agenda och Aktuellt på arbetstid. Den där den där grejen med att tro. Nej, alltså det som gör skillnad, det är väl för fan folk som jobbar i soppkök på sin fritid, som tar hand om folk, folk som jobbar på förskolor, som är läkare, som det gör skillnad. Läkare utan gränser gör skillnad. Det här vi håller på, det är ju lyxigt ju. Vi har ju världens slappaste, härligaste och roligaste jobb ju. Mm. Där vi får skoja för pengar. Tack så hemskt mycket till alla er andra som betalar för det. Och jag fattar om ni när som helst säger att nej, nu har vi inte råd längre. Jag fattar det. Men tills ni säger det så kommer jag fortsätta.
Varför tror du politisk satir har mer högre status än till exempel bondkomik?
Jag tror att det är samma gamla jävla pissförnäma klassföraktsgrej som alltid. Att det är så här svår operagrej som kanske är bra, vad vet jag. Har högre status än sånt som alla fattar och som alla garvar åt. Liksom. Det är som den här grejen, du vet, när folk säger att de gillar Hasse och Tage, gillar dem. Man bara, bra, då kollar vi. Sätter vi på Hasse och Tage. De garvar ju fan inte. De sitter och gillar bara. De skrattar ju inte. Ja, men de gillar inte såna här knäppa klipp. Liksom. Nej, kollar vi det. Sätter man på här. Kollar att katten råkar spola ner sig själv i toaletten. Då skrattar ju samma människa som håller på att kissa på sig. Och ja, men det är ju som... Det är som att, du kan ju ljuga och säga att du inte blir kåt av porr. Men man kan också kolla hur snoppen ser ut när du tittar på det. Den ljuger liksom inte. Och det är så, garvet ljuger inte. Nej. Folk tycker att roliga grejer är roliga. Slut. Mm. Och sen vad de vill, hur de egentligen vill vara, det är ju något annat. Liksom. Men det är ju någon sorts snobbism där. Det är ju någonting, vad ska man säga, det är ju något lite mer P1-godkänt. Ja, med satir, liksom. Det är så här. Det är viktiga människor som säger så här, ja, det ni gör är viktigt. Jag bara, att jag tog en film för när Lasse Berghagen tog sig på snoppen på Lotta på Liseberg och satt och klistrade solglasögon på honom och lade på en gangsterrapsbit. Är det det som är viktigt? Eller, vad? Eller är det att du känner igen att vi har tagit klipp ur Agenda? Är det det som gör att du fattar att det är viktigt? För att det är för det där tråkiga programmet som går på söndagarna som ganska få människor pallar kolla på. Är det det som gör att det är viktigt? Är det, så här, det är ju folk positionering. Man vill känna sig fin.
Vi lever ju en tid där det är många som blir kränkta. Det tassas lite här och där.
Mm.
Man är i grupper som bara rör sig med de man tycker om.
Ja.
Vilka ämnen tassar ni för lite grann? Och du ska vara riktigt ärlig.
Om man verkligen skulle göra den läxan på riktigt och lista ut så här, om vi vill trampa maximalt. Liksom, och det ska vara läskigt på riktigt också. Inte bara att en kines någonstans långt bort blir, utan att det liksom skulle hota en sociala ställning. Så antar jag att man skulle prata om Jordan B. Peterson-grejen lite. Alltså så där, socialkonstruktivism, den här känslan som jag tror att ganska många går runt och har. Att, men kan det verkligen vara så att det bara är liksom, vilken färg killar har på handduken på dagis som gör om de blir våldtäktsmän, eller finns det någon så här evolutionär, har det lönat sig att vara lite gå på go-getter liksom för en man, är det så det är, och bör vi ha lite tålamod för att killar är lite buffliga för att vi har avlats på det sättet i 1000 år nu, eller 100 000 år. Alltså det där ämnet, socialkonstruktivism, att försvara lite aggressiv manlighet och försöka avdramatisera det lite. Det caset, det skulle nog kunna bli riktigt svårt och riktigt bråkigt. Och nu är inte det någonting som står på min lista, för jag vet inte vad spaningen skulle vara. Men det är ett ämne, ett fält.
Där folk börjar skruva på sig i manusrummet.
Jag börjar skruva på mig när jag tänker på att prata om det och ta upp det. Och man tänker så här, fan, det är ett bra sätt att sabba en parmiddag på. Liksom.
Mm.
Men alltså, det skulle ju inget svårt att ta upp och säga så här, ja, men för allvarligt talat, om man kommer till ett land, man måste väl ändå känna in lite vad som gäller, va? Det kunde man inte säga för 10 år sedan. Nu är det inget konstigt att säga så. Alltså det finns ju sådana ämnen som är...
Är priset för högt om man tar upp bara vissa ämnen? Bara det att vi försöker skämta om det, så blir priset för högt.
Alltså jag tror att i den mån det förekommer censur, eller vad ska man säga, självcensur eller ängslighet eller så, vilket ju såklart gör på vår redaktion också, så tror jag liksom att att man inte märker hur det går till. Utan det är först 10 år efteråt som någon kan peka och säga så här, ser ni det? Ni pratar inte om den här grejen en enda gång. Och det var det folk dog av. Mm. Först sen 10 år efter, då blev det okej att prata om det. Eller så. Det är inte, alltså, det är inte en mer, jag tror inte det är så jävla medvetet. Utan det är ju en konsensus runt hur världen funkar och vad som är okej och vad som är viktigt och vad som är bra och vad man blir belönad för också. Alltså, om det är någon som hör detta som kan påpeka för mig vad jag inte vågar prata om och vad det verkar som att jag är rädd för att ta upp, så hör gärna av er, för jag är skitnyfiken på det själv.
Om jag drar några ämnen här för att se om så får du säga att nej, det är inte speciellt känsligt, eller så får du säga att det är känsligt.
Yes, testa.
Etnicitet?
Det är ju helt okänsligt tycker jag.
Kineser?
Ja, alltså det är klart, alltså där känner jag så här, det är ju inte som att jag är rädd för att snacka om kineser för att liksom människorna som jag tantar på kulturnyheterna ska sluta hälsa på mig liksom. Det är det ju inte. Men däremot så är man ju rädd för att kinesiska Stasi ska döda min familj med giftpilar. Men så att det ska gå förbi en kines med sånt förgiftat paraply, du vet, när man åker rulltrappa och så är man död. Så det är ju, alltså kineserna är ju inte långt efter ryssarna med sånt där, det tror jag inte.
Nej.
Så ni kan ha kvar Gui Minhai om ni lyssnar. Det går bra för mig.
Nationalism.
Vi har gjort ett helt avsnitt om nationalism, till nationalismens försvar.
Var det snårigt?
Ja, det var vi. Vi var inte helt överens i redaktionen om att vi skulle göra det. Och där kom det mycket sådana känslor faktiskt ju om liksom, vems ärende går vi och varför är det här viktigt och vem hjälper vi med det här? Och några av oss var så här, nej men det är väl en rimlig spaning eller? Är det här helt? Alltså premissen var ju, Hitler var ju såklart nationalist. Så, men var det det som gjorde honom till Hitler? Var det därför alla judarna dog? Var det därför han invaderade Polen? Eller var det lika mycket värt som att han var vegetarian? Vegetarian kan man ju tydligen vara fortfarande, fast att Hitler var det. Vad? Det var ju lite på skoj och inte en jättedjuplodande case, men bara en liten spaning. Liksom.
Just det där, vems ärende går vi?
Ja.
Är ju ganska vanligt idag.
Ja.
Man kan bli smetad på. Man
precis.
Man kan bli påsmetad någonting som man inte egentligen står för, men man kan bli anklagad för det.
Mm, precis.
För att gå fel ärende.
Ja.
Är det vanlig diskussion som du upplever?
Nej, jag tycker som sagt att vi har ganska lite av den diskussionen. Och jag tycker också att det verkar som att vår överenskommelse med tittarna är ganska tydlig. Och de vet att den här veckan blev jag trampad på. Men nästa vecka är det någon annans. Liksom, att folk verkar fatta det. Att vi verkligen försöker slå åt alla håll. Liksom. Men ja, nationalism var inte, det tjafsade vi rätt mycket om faktiskt.
Mm.
Det gjorde vi.
Genus?
Alltså begreppet genus är väl helt okontroversiellt, men om du med det menar...
Genusteori.
Precis, alltså om man hittar något sånt där liksom projekt med genusteori i elfirmor i Leksand på 70-talet, alltså sådär, när man börjar känna, men vänta nu här, är det inte bättre att ni bara hittar på en ny medicin än och hitta på nya ord som ändå inte betyder någonting för någon? Den känslan som ju många har inför de här begreppen, att det är politik som har letat sig in på universiteten och att forskningsanslag delas ut till folk som faktiskt håller på med politik, ganska radikal politik. Att skoja om det tror jag skulle vara... Det skulle bli bråk både på redaktionen och med tittarna. Det tror jag.
Vi pratade med Babben och pratade om stand-up-scenen idag. Och det här med vad man skämtar om inte. Att man måste vara en avsändare som kan någonting om det ämnet. Judar skämtar om judar. Tjocka skämtar om tjocka. Muslimer om muslimer. Mm. Vad tycker du om det?
Nej, men det är nog sant. Tolkningsföreträde brukar man kalla det för. Det är väl en regel som verkar stämma, ja.
Du hade en rutin som jag tittade på som var väldigt rolig. Där du sa, jag hatar blinda människor.
Mm.
Hur rimmar det med det här tolkningsföreträdet?
Ja, precis. Det har inte mycket med det att göra, såklart.
Det du sa var väl att du hatar arroganta blinda människor?
Nej, jag sa jag hatar blinda människor. De kostar, De kräver en massa grejer. De ska ha lyktstolpar som låter. Mm. Och det är störigt. Och de ska ha såna fula skyltar med blindskrift eller vad heter, punktskrift. Jag har ju på, inte nu för nu har jag flyttat till stan för att inte skruva upp skyltar, men på min villa i Sunne hade jag ju en emaljskylt som jag beställde för en utmärkt liten emaljfirma i Simrishamn.
Mm.
Nej, Skillinge emalj heter de. Där man beställer sina emaljskyltar. Där det stod med punktskrift, pilla inte. Som jag satt på dörren.
Ja.
Nej, men precis. Får man bara skoja om blinda om man är blind själv? Nej, det är ju, så kan vi inte heller ha det ju. Vad fan är det för samhälle då? Det är ju någon sorts, det har ju något med identitetspolitik att göra, att man inte skulle kunna sätta sig in hur andra människor har det, att man inte får skoja. Och det är människor som säger att man inte får skoja om blinda om man inte själv är blind, är ju samma människor som tror att man inte kan förstå, att jag inte skulle kunna förstå hur det känns att vara mobbad om jag inte har varit mobbad själv. Det är klart att en empatisk, normalbegåvad människa i vuxen ålder kan ju sätta sig in i massor med situationer. Man har ju läst böcker och sett filmer och tänker ju. Och jag har varit med om att synskadade människor har anhöriga som hör av sig och är kränkta. Jag har aldrig varit med om att en synskada, de brukar bara galva. Jag till och med någon sån här riksförbundsordförande, Synskadades riksförbund, har suttit i publiken och skrattat som på och kissat på sig åt det skämtet. För det är ju bara ett fucking skämt, liksom.
Mm.
Och vad är då skillnaden mot att säga N-ordet, att rappa om man är liksom vit och från Tanumsedo i 60-årsåldern? Jag vet inte var den gränsen går, men vi känner väl ofta igen den själva, liksom. Det är någon sorts... Alltså jag håller inte på att göra anspråk på att veta hur det är att vara blind på riktigt.
Nej.
Det är ju ett skämt, det är ett skämt som går ut på att jag spelar en karaktär som en idiot. Precis som när man sitter på en av sidorna i parlamentet och tänker, nu ska jag föreställa en idiot i kostym som har överdrivna åsikter åt det ena eller andra hållet. I mitt fall då alltid åt det blåa hållet.
Fast det är en viss skillnad där. Alltså, parlamentets utgångspunkt är ju att ni spelar en nidbild av politiker. Det är rött och blått, en röstning på slutet. En stand-up-komiker är väl...
Ja, men du säger ju fortfarande... Att, säger
har du tänkt
fortfarande
på det här? Och sen testar ni en tanke? Om ja. Det finns något absurt i det här?
Jo, men tänk i parlamentet så säger du också en premiss som är att från och med nu får du bara prata med, i bokstavsordning, eller från och med nu får du bara säga ja eller nej eller så. Och sådana premisser är ju den tydliga inramningen för situationen, och sådana premisser drar ju en ståuppkomiker också. Min farsa säger så här. Och jag hatar blinda hade en inramning, nu har du sett ett klipp, men i föreställningen där den framfördes så hade den en inramning som var att om man bara är tillräckligt sympatisk först så kan man komma undan med vad som helst. Så om du hade sett hela, vad ska man säga, inslaget. Jag tror inte det går att se det nämligen på YouTube. För det, är ju det var en lite längre föreställning det där. Som jag tror inte det var utklippt. Då var ju det liksom i överenskommelse med publiken. Så var det då, har ni tänkt på att man kan få säga vad man vill. Om man bara först berättar om sin barndom. Sen skojar om sitt utseende. Och sådär. Och så gjorde jag det. Tills de hade glömt bort. Så jag som satt nästan och grät när jag berättade om min barndom. Och då, som en punchline på det, så sa jag, hörni, jag verkar vara en schysst och kul kille, eller hur? Som är Jussi, eller hur? Är vi med om det? Han bra. Fan vad jag hatar blinda. Och då blir det en punchline på en spaning, ja, så att säga. Och det är det som är grejen, när du klipper ut grejer, det är absolut hur man kan överleva med kontexten. Visar ju alltid att det finns en tydlig överenskommelse med den publiken som sitter framför en. Och det är svårt när man kommer till ett tv-program, så har man inte, alltså all kommunikation sker på mottagarens villkor, men på en stand-up-scen så kan jag som komiker styra mottagarens villkor ganska mycket genom att prata med dem och kolla på dem och säga, du där, vad är det med dig? Varför kommer det vatten i dina ögon? Ja, du är ledsen. Då pratar vi om det och så kan man styra det. Men det kan jag inte i tv, utan då blir det lite mer spretigt. Liksom. Och det handlar, tror jag också ofta om att du, alltså om du lyckas kommunicera att du har sunda värderingar. Det är ju det du behöver berätta för publiken. De ska lita på att du har sunda värderingar. Sen kan du säga vad som helst. Då fattar de att det är skämt. Men det de är rädda för, det är att de ska bli nyttiga idioter. Att de ska, vad ska man säga? Jag vet inte, jag har märkt det själv. Någon har skrivit något roligt liksom, på Twitter eller så. Och så trycker man spontant på hjärtat. Eller retweet eller så. Och så bara, shit vad fan, det var ju en nazist. Som jag följer bara av research-skäl.
Och det är klart att nazister kan ju råka skriva roliga grejer. Mm. Och så tänker man, är jag nazist nu? Är jag nazist nu? Du vet, herregud, vad har jag gjort? Hoppas inte någon fånga att jag i 20 sekunder gillade ett skämt som någons vedervärdig människa har sagt. Liksom. Det är något sjukt med det där.
Ja, du blir den personens åsikt bara för att du gillar att han gillar samma glass som du gör.
Ja, precis. Ja, det som vill, ska vi ha sverigedemokratiska busskurer i den här kommunen? Nej, men alltså... Om ni är överens med Sverigedemokraterna om att det ska vara en busskur just där, kan ni inte bara bygga den då? Och den vi behöver inte tänka att det är en rasistisk busskur, utan det är bara en vanlig busskur i alla fall. Det är ju något med det där. Alltså.
Uh-huh.
De ska inte få bestämma över oss. Så därför blev det ingen busskur fast vi ville ha en. Alltså det är ju den grejen som händer.
Hur kommer man ur den låsningen?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är 10 000 kronors frågan. Det är ju det. Alltså ett polariserat... Ja, till att börja med så kanske man tar sitt eget ansvar och lovar sig själv att jag ska aldrig bidra till att polarisera samtalet. Jag ska aldrig gå i den fällan att ställa mig på andra sidan av helvetesgapet och börja kasta liksom, sten åt andra hållet. Jag är inte med på det. Jag är inte med på att polarisera samtal. Jag är inte med på dumma samtal som bara handlar om en pytteliten grej liksom.
Och det är ju också det att om jag säger vad jag tycker och så är det någon som håller med, men den personen säger en massa andra grejer som inte jag håller med, men jag har sagt först vad jag tycker och så hänger han på eller hon på.
Mm.
Då är det väl inga problem?
Nej, det borde inte vara det. Nej. Men det är känslan för mig ibland att man får kompisar man inte vill ha. Det kan jag säga med mitt tv-program, så får jag så mycket Facebook-kompisar att man bara, oh my god! Mm. Bara för att vi gillar missing people allihopa. Det behöver inte betyda att jag vill invadera på eller? Borde jag vara tydlig med det eller? Precis som Louis C.K. skojar om abort. Antingen är det ett människoliv som man dödar. Det är samma som mord att göra en tidig abort. Antingen är det samma som mord eller så är det ingenting. Det är bara som att bajsa. Något av de två. Välj en. Det finns inget däremellan. Och så är det med allt. Och så är det såklart inte. Det är skitsvåra trade-offs. Finns en poäng med att liksom skydda allt liv till varje pris. Och det finns en jättepoäng med att kvinnor måste bestämma om sin egen kropp och att man inte ska bara födas till världen av människor som inte vill ha en. Det är jättesvåra frågor och så är det med nästan allt. Men det finns ingen app i min telefon som jag öppnar när jag vaknar där jag kan ge mig in i ett långt filosofiskt resonemang om fan, hur ska vi ha det egentligen med. Vem har ansvaret för ditt liv? Är det du själv eller är det kommunen eller vem är det? Mm. Det finns det där samtalet, liksom, vad ska man kalla det för, andliga, filosofiska samtal? Jag menar inte flummiga, utan jag menar konkreta samtal om fan, hur ska vi göra med tiggarna? Det känns ju inte soft att de sitter utanför affären och fryser, men hur fan gör vi då? För vi kan ju inte bara ge dem, eller hur löser... Alltså, när ska vi prata om sådana saker i lugn och ro med varandra och bestämma hur vi vill ha det?
Positionering direkt på något sätt.
Precis, du kan bara välja en av två ståndpunkter. Kriget är full gång när du vaknar. Du öppnar appen och det är bara att välja. Är du 100% för att vem som helst från vilken jävla del av världen som helst ska kunna flytta hit och bara liksom plocka ut bidrag och ha alla rättigheter? Antingen ska det vara så eller så vill du aldrig se dem här. De får inte komma in. Ingen får komma in. Det här är vårt och har alltid varit. Välj en av de två. Och kriget är redan i full gång.
Mm.
Du måste börja, det första du säger måste vara skrik, annars hörs du inte.
Det finns en religiositet i det.
Ja, jag tycker.
Alltså någon slags följa John-andlighet i det. Antingen så är allt Greta Thunberg gör bra, eller så finns det.
Ja.
Eller så tycker du att hon är en bortskämd snorunge. Det finns alltså, liksom ingenting däremellan.
Alltså jag antar att det pågår vettiga samtal om de här grejerna. Någonstans. Men jag kan hitta inte dem. Jag vet inte var är de som pratar sansat om grejer. I
hur ska man få tillbaka den sansade?
Har den funnits?
Nej, kanske är så enkelt.
Jag vet inte. Men jag upplever att samtalsklimatet polariseras. Att det blir större och större skillnad mellan olika åsikter. Att det blir mer och mer skyttegravskrig. Det upplever jag. Upplever du det?
Mm-hmm. Absolut. Och att man bara när sin egen åsikt av dem från de som tillhör samma grupp.
Just det.
man utmanar inte sig själv Nej. Till att verkligen ta en diskussion med någon Nej, som det. Tycker annorlunda.
Nej,
i
det.
Lugn och ro. Nej. För man är rädd för att bli nedbrottad. Eller ifrågasätta vissa inlärda dogmer man har.
Just det.
Så det är egentligen en rädsla för sina egna åsikter egentligen. Att de ska falla.
Ja.
För de har blivit en del av det man är.
Just det. Så enkelt är det.
Du har sagt att du är livrädd för att röra vid sånt som kan leda till missbruk.
Ja, just det. Ja, det var nu länge sedan, ja, men det känner jag igen. Ja, men du, precis.
Som vadå?
Det gäller, fanta mig, alltså jag ska inte hålla på med spel, jag ska inte hålla på med alkohol, ska jag vara väldigt vaksam mot. Allting som kan balla ur tycker jag är läskigt.
Är du en omåttlig person?
Jag vet inte om det finns det ordet på riktigt bland utbildade människor som kan saker, men det känns sant att jag har någon sorts beroende personlighet. Alltså jag kan förstå den grejen, att man bara... Jag kollade på några avsnitt av Lyxfällan igår till exempel. Och då, eller de har ju släppt tre. Jag kollar på alla tre. De har släppts, jag binge-kollade det. Jag dömer inte, det gör man. Så kollar jag... på det och känna igen mig liksom.
Ja, men du känner igen dig? Är det det här omåttliga?
Ja, men man liksom gräver ner sig i sig själv och tycker så här, man bara, har du börjat äta godis till middag? Ligger du i sängen och äter godis för att inte tänka på ditt jävla telefonlån som du tog för att det var en kortsiktig lösning på något problem som dök upp? Alltså du begår ju självmord långsamt liksom, på alla sätt. Och vem har inte varit där? Någon gång har man ju varit där i, liksom sin självdestruktivitet kan ju ta sig uttryck på 1000 olika sätt, men alla de 1000 olika sätten är ju en och samma sak. Om det är att man dricker, eller om det är att man knullar med folk som man inte ska knulla med, eller om det är att man ställer till med bråk varje gång istället för att lösa problem, så ställer man till med mer problem. Alltså den där destruktiviteten som är någon sorts flyktbeteende har ju någonting med missbruk att göra.
Och du känner att du har den?
Jag är rädd. Min biologiska farsa var missbrukare.
Är du mer rädd för det än att du de facto känner det?
Alltså, den feedbacken jag har fått flera gånger genom livet. Jag har gått så ledarskapsutbildning eller gått i terapi eller haft en kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Så flera gånger, många gånger ska jag säga i livet, har jag fått den feedbacken att så här, du är rädd för att tappa kontrollen. Du är rädd. Det känns som att du tror att du precis har tänt av och att nu är du rädd att du ska åka dit igen. Fast att så länge jag har känt dig så har du stoppat in alla dina elräkningar i Excel och gått upp tidigt på morgonen och skött alla dina grejer och sådär. Liksom. Men jag vet inte, jag har väl helt enkelt kontrollbehov och är rädd att tappa kontrollen över vad den är. Oavsett om det är russin eller rioja eller pengar eller så.
Så det är mer rädslan än att du faktiskt har det?
Ja, det kanske det nog är, ja. Ja. Alltså, jag har levt oerhört osunt på alla sätt som går, men det börjar ju bli väldigt länge sedan.
Så är det ju. Saknar du den tiden?
Nej, jag gör faktiskt inte. Jag tycker mycket om att vara fullvuxen. Jag tycker mycket om att jag får mer ut av att gå en promenad med en bok i öronen än att gå på fest.
Jag har 5 frågor som jag ställer till alla. Det är rätt enkla frågor, fast behöver inte vara det. Vi har alla våra blind spots. Huvudstaden i Kanada?
Ja, just det. Det är ju inte Montreal. Alla pratar om franska, jag tror inte det.
Den är lite snorig.
Men vad kan det vara? Det kan vara det där Göteborgsskämtet, Ottawa. Just det, kan det vara Ottawa? Nej, det känns inte så. TV-tornet,
jag det är Montreal. Där. Det är 8.
Är det det?
Mm. Okay. Så du kommer säga att du hade rätt. Roten av 16, Kristoffer.
4, eller?
Mm. Eller? Ja, det är sant. Det är 4. Jag hade också fått lägga till eller. Men det är 4.
Ja, det kommer inte från en trygg plats.
Det gjorde det inte. Men blir Skåne svenskt?
Ja, vi ska se. På 1600-talet.
1658. Var spelar Zlatan nu?
Oj. Ja, oh, fan. Nej,
Gissa då.
Nej, men jag vet att han spelar i Paris. Det är aslänge sedan. Ja. Sen vet jag att han har varit i USA. Ja. Ända. Och sen är han ju i Europa. Ja. Är han i Spanien kanske? Ja. Nej, jag har ingen aning.
Milan.
Ja, ja, just ja. Det.
Vad heter fåret bräker på engelska?
Nej, jag ingen aning.
Bleats.
Wow. Bleats.
Ja. Shit, men åtta, vad hade du?
Ja.
Ja, precis. Jag kan säga så att du ligger i snittet på...
Ja, det kan jag gott tänka mig. Och det är väl toppen.
Ja, det är väl toppen. Kristoffer, tack så jättemycket.
Tumme upp.